Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag kan ta ett exempel då. Jag körde fast med min skoter häromdagen när jag skulle ta mig upp. Och jag hade ingen kunde hjälpa mig. Och jag hade ingen spade med mig, jätteklantigt. Jag hade på ett jättetunn handskar. Jag skulle bara vända, men det var så, då hade inte kylan satt sig. Så jag körde liksom på myr och bara sjönk ner. Och men jag satt där och grävde och skrek och grävde. Och så fick jag palla mig upp i djupsnön. Och sen hittade jag några grannar som hade en skoter och hjälpte mig. Men jag mådde så bra över det där. Jag gillar det där liksom, när det inte går riktigt som det ska. Och jag får liksom kämpa lite och... Ja, men du vet, känner mig helt fysiskt trött. Och...
Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Det är så kul att lyfta fram de som inte alltid står mitt i rampljuset. Hon föddes bokstavligt talat in i livet som entreprenör och när hon för första gången upptäckte Åre så hade hon hittat hem. Nu bygger hon ett liv och en verksamhet där på riktigt tillsammans med en stor och aktiv familj. Mikaela Fröstad Askergren har skvalpat runt i mina flöden och tankar i flera års tid, men det där givna intervjutillfället har inte riktigt uppenbarat sig. Men då jag i slutet av förra året hade anledning att göra en snabb visit i Åre lyckades vi synka min obokade kalender med Mikaelas minst sagt späckade och vi kunde spela in en lång fin intervju i en husbil från A-Camp som jag reste i. Häng med i ett långt samtal om driv, entreprenörskap och om viljan att fylla livet med projekt och med upplevelser. För sig själv och för andra. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 254 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Och mer info om det här avsnittet finns som vanligt på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram.
Herregud, allt funkar. Välkommen till husbilen.
Tack.
Vad är det här en favorittid på året i år? Favoritväder?
Det här är lite grått och isigt.
Kom, halkandes över parkeringen.
Ja, lugnet innan stormen.
Ja.
Men i år är det annorlunda.
Ja.
Så det känns...
Ingen vet om det blir en storm i någon form kanske.
Ja, men exakt.
Hur har det varit året i år? Coronaåret?
Ja, det har ju varit mycket lugnare än vanligt.
Ja.
Jag gillar ju den här perioden när det är.
Mm.
Det ska inte vara så. Vi lever ju på turismen, men det är ju skönt med den här pausen. Men nu kan man ju sakna lite liv och rörelse. Mm. Alla butiker och vänner som har verksamheter här går ju bara och väntar.
Mm.
Så det känns ju sorgligt, såklart.
Men är det liksom en oro i byn? Mår folk dåligt?
Nej, men det pratas ju så mycket om det. Och man, alla, man vill ju veta när liftarna öppnar och så vidare. Man hör rykten och lite sådär.
Mm.
För trots allt så är vi utomhus nu.
Mm.
Och man åker in till Östersund och där är fullt med folk i köpcentrum och sånt där. Så det känns ju lite orättvist.
Mm.
Men nu får vi se. Nu ryktas om någon vecka bort, tror jag.
Mm. Och de hade väl fattat beslut om att öppna i Norge?
Ja, exakt. Diesel var det, eller?
Ja, tror jag. Ja, precis. Mm. Hemsedal kanske.
Så
ja, jag till
längtan till att liftarna öppnar är väldigt stor.
Mm.
Personligt. Ja. Personlig längtan.
Jag tänker att det här är liksom ett område som ändå kan för en viss tid klara sig på på, jag höll på att säga konstig landning, men alltså på lite lokal turism också. Mm. Alltså många företag som ändå, för jag menar, det är ändå, ja men så här, det är många folk som bor i Åre som ändå skulle åka till de här små delaffärerna och kaféerna, ja, och sådär. Så de är inte helt till 100% beroende av stockholmare så att säga, och norrmän och ryssare och whatnot.
Men det är vissa, alltså norrmännen kommer hit och handlar enormt i livsmedelsbutikerna, ja. Så det tappar ju jättemycket omsättning där, såklart.
Försäljningen på Caprison på ICA Åre har
Coca-Cola och socker och har dippat. Nej, men vi, man tänker ju efter, man försöker hämta så mycket mat hem som möjligt. Och,
Bunkrar?
Nej, men jag menar hämta från restaurangerna och för att gynna alla. Liksom. Just det. Ja. Mm, mm. Och så, såklart.
Mm. Är Åre hemma för dig nu?
Ja, oh, det har nog alltid varit det sen jag kom hit från början.
Ja, sen första säsongen.
Ja, sen hade jag... Ja, precis.
Hur länge sedan är det? Det kommer vi kanske återvända till om en stund samma.
Mm. Nej, men jag...
För du är ju inte ifrån Åre.
Nej.
Men Åre är fortfarande mer hemma än Stockholm.
Ja, det är det. Så jag känner det när jag bara närmar mig eller landar på Östersunds flygplats. Eller, ja, då är det... Ja, det är hemma.
Mm.
Men jag älskar fortfarande mitt hem när jag uppväxt, för att tillägga.
Mm. Du har inte raderat det?
Nej, nej, absolut inte.
Men var någonstans, var kommer du ifrån? Var du uppvuxen någonstans?
Jag är uppvuxen i, på en gård som heter Årsta Säteri, ungefär 20 minuter från Stockholm i söder, Haninge. Precis vid vattnet ungefär ligger det.
Mm. Hur lantligt?
Väldigt bonigt tänkte jag säga. Vi, en relativt stor gård med, vi hade nötkreatur när vi var växte upp.
Alltså köttdjur helt enkelt.
Köttdjur jobbade pappa mest med. Och jordbruk.
Mm.
Nu är det mer jordbruk. Lite skogsbruk. Och så gjorde vi om våran stora lada till stallplatser. Mm. Så jag tror vi har, jag tror jag säger rätt nu, runt 60 stallplatser.
Oj.
Ja. Och stort ridhus i det också.
Mm. Men du är liksom verkligen uppfostrad en liten bondtjej.
Ja.
Stalltjej.
Ja. Lärde mig köra traktor väldigt ung.
Mm.
Hjälpte pappa, åkte ut med, tog traktorn och släp och hämtade när han tröskade. Och körde vete och korn och allt möjligt och åkte tillbaka. Ja,
fördomarna om bönder är ju många, höll jag på att säga. Men det är just det där att man aldrig lämnar gården. Eller liksom att man är så kanske väldigt beroende. Det blir svårt med semester och svårt att vara borta mycket och svårt med resor och sådär.
Jag skulle säga att min pappa är en modern bonde.
Ja.
Och vi har även haft folk som har jobbat på gården och så. Så min pappa har varit... vi hjälpte till allihopa. Inklusive min mamma, hon jobbade jättemycket. Men vi hade även folk som jobbade med oss på gården och min pappa var även politiker, så han reste rätt mycket i det och så han var inte hemma alls så där som vanliga bönder brukar vara, men han gjorde mycket annat också.
Mm. Fanns det något friluftsliv utöver det här hästlivet? Det är ju friluftsliv, bondgård och så. Mm. Men var det liksom, fanns det ett intresse utöver det?
Ja, min mamma har växte upp delvis uppe i Dalarna vid Esandeberget.
Mm, Mora.
Ja.
Tomterna.
Ja, där har jag jobbat så i många år. Som tomtenissa.
Ja. Jag praoade eller så här, du vet, så påsklov, sportlov jobbade jag i, på den tiden Esandeliften gick. Typ när jag gick i nian på det här 90-talet. När det var, och så jobbade jag där under, så här, jag och en kompis jobbade där när det var snowboard SM.
Jaha.
I Esandeberget. Det stod ju typ, i liftarna där och på jobbade.
Är det sant?
Ja.
Ja, det är typ som mitt andra hem. Vi åkte dit, vi var där hela somrarna. Och då var jag och mina syskon. Pappa var ofta kvar på gården så vi åkte upp med mamma. Så tog vi med oss våra tre hästar, våra ponnys upp.
Oj.
Och sen så jobbade vi på Tomteland och hade ponnyridning där med våra hästar bland annat.
Wow.
Ja. Så det, men annars var vi där nästan varje helg åkte vi upp och åkte skidor.
Du är liksom så här, som vi sitter här idag i Åre liksom, och du, man kan säga att du är, det har varit från barnsben så är du så här skolad i så här entreprenör, turism, lite så.
Ja, men faktiskt.
Omedvetet.
Ja, nej, men jag började jobba när jag var väl 9 år tror jag, började mitt första jobb och plocka bollar på en golfbana.
Jaha.
Ja.
Men hade golf, det kanske redan har sagt, men nej, hade golfbanan någon koppling till er?
Ja, alltså så här, Forsgolf som jag inte längre driver. Jag sålde det för 1,5 år sedan, bolaget då. Det startade jag, min pappa och min syster. Han ringde mig, då bodde jag här uppe i Åre. Då hade jag redan hunnit flytta hit. Jag flyttade hit, jag tror jag flyttade hit 97 om jag säger rätt nu. Då ringde han mig. Och innan dess så hade vi, pappa jobbat med golf. Vi ägde en annan golfbana. Pappa startade en annan golfbana innan som han sålde. Som heter Haninge Strand. Men det här med Forsgolf började med att han ringde mig och frågade, vill du, frågade han alla oss tre barnen, vi tre syskon, Sanna och Per heter de,
samlade er i köket på familjen.
Nej, han ringde bara för då var jag här uppe och sa så här, vill du starta, han är en riktig entreprenör, jag tänkte starta ett annat koncept, den här pay and play-bana, vill du vara med? Och då hade jag precis flyttat hit. Men då var det ju, ja, men vi kör bara på sommarna. Liksom. Du behöver vara här nere på sommarna. Och då tackar jag och jag. Min syster tackar jag, men min bror tackar nej. Så där började hela den historien. Det är en lång historia, så den behöver jag inte ta idag. Men om vi spolar fram.
Vi sparar den till golfpodden.
Om vi spolar fram så är det en 18 golfbana idag. Och jag arrenderade marken av min pappa.
Okej.
Under många år.
Men skidåkningen räddade dig från golfen.
Exakt. Nej, men i början, var innan jag fick alla mina barn, så hade jag det väldigt bra. För då drev jag Forsgolf. Och när golfbanan stängde där i oktober, november, då åkte jag hit upp. Och så hade jag min lilla dator och mitt kopplade vidare telefonen. Och skötte allting härifrån tills golfbanan skulle öppna igen ungefär. Ja, men i april, maj.
Så vi inte var så administrativa golfmånader och så var det på plats i vinterparadiset.
Mm. Så svarade jag, kommer ihåg, jag liksom satt i liften ibland, så ringde vi, åh, det är koppling, jag måste stanna, kan ni bara vänta på mig, jag ska bara ta ett samtal här.
Men vad, för det var, då kan du inte ha varit jättegammal då.
Nej, men vänta då, jag ska se hur gammal jag är. Nej, ja, men runt 25 då.
Ja.
Ish, va? Ja.
Men vad det här är, liksom när det var ännu mindre, typ så här kring tonåren kanske, liksom, vad ville du bli? Hade du någon sån här, något mål du jobbade efter?
Nej, alltså allt väcktes nog mer när jag flyttade hit upp. Innan var jag efter skolan, jag gick på Frans Skärta och så här vanlig handelslinje, så var jag tillsammans med en kille. Var nästan redo på att skaffa familj och barn redan då. Helt galet. Jobbade inom hemtjänsten. Jag hade ett helt annat liv. Det går inte att jämföra mig.
Sliding doors, så att säga. Man,
ja, men jag kan inte jämföra mig. Och var väldigt blyg och liksom, ja. Nej, men jag hade inte så stora förväntningar då överhuvudtaget. Inte alls det här drivet som jag har idag. Och sen så blev jag erbjuden jobb här uppe. Jag jobbade på extra på en krog i Stockholm. Och så frågade en av ägarna här uppe som har några restauranger om jag vill komma upp och jobba för honom här uppe. Så var så jag hamnade här. Och då ändrades hela mitt liv.
Men det skidintresset fanns redan då?
Från, ja, det fanns Gesunda innan. Ja, från Gesunda. Gud ja. Efter alla helger vi åkt upp. Och jag åkte och försökte komma iväg i alla fall någon vecka om året. Men det var inte till Alperna utan det var snarare till Ramenberget. Och till Telemark då på den tiden.
För det var det du kom och tävla i?
Ja. Så jag har inte hållit på. Jag har inte varit med på någon alpinklubb eller sånt där på.
Nej, självskolad.
Självskolad.
Ja. Det går det med. Men vad gjorde, berätta om det året som du upptäckte. Om det året som du kom till liksom,
att då hamnade jag, ja, då började jag jobba på en av restaurangerna här uppe och hamnade mitt i säsongslivet. Och det var ju väldigt annorlunda, väldigt spännande såklart. Gjort det slut med killen i Stockholm, träffa ni här uppe.
skickat mess.
Nej. Nej, men så träffade jag en kille här uppe väldigt fort som var väldigt duktig skidåkare, Fredrik Bergmark heter han. Han var ju ute och åkte varje dag, så jag tog rygg på honom helt enkelt och lärde mig extremt mycket av det. Vi var ju ute och åkte hela tiden, så jag tror redan efter ett år då skulle han upp och tävla på en
Riksgränsen.
Och jag hängde på och ställde upp. Jag kraschade ut.
Men ändå.
Jag ställde upp i Telemark.
Ja, att liksom så här frivilligt ställa upp.
Ja,
Men du måste ju verkligen ha haft en liksom talang för det. Jag menar, dels att inte, jag menar, att bara ta rygg på någon som är kanske bättre än dig då. Ja. Och ändå och inte avskräckas och liksom på något sätt tro på dig själv så mycket. Om man ska säga generalisera lite, så är inte det tyvärr liksom, det är kanske inte så många tjejer som gör det.
Nej.
Det förändras nog ganska mycket. Har nog förändrats ganska mycket, men det kanske det är ju väldigt såhär, någon som tar för sig liksom, lilla jag liksom.
Nej, men det där har jag upplevt framförallt när jag drev forskolf. Tjejer vill alltid gå och gömma sig någonstans när de ska stå och slå och sådana där grejer. Och överlag så tycker jag ändå, ja, efter jag flyttade hit upp, så jag har alltid varit tvärtom, tror jag. Mm. Jag har hängt väldigt mycket med killar och liksom förstått att jag lär mig mycket av dem, tänkte jag säga. Ingen mot duktiga tjejer också, såklart. Men det har framförallt varit så att jag tror att jag har blivit tuffare då. Att jag liksom... Mm.
Och sen också den här idrottsbakgrunden. Liksom, hade du någon annan sport när du var liten som du växte upp med? Sådär?
Alltså jag tävlade ju med ridning i galopp. Lite annorlunda grenar. Nej, men då tävlade jag ju i galopp. Det är ju en rätt tuff gren då. Det går ju rätt fort. Och sen är trav och sånt där. Nej, men sen så friidrott höll jag på med. Men ingenting inom skidåkning eller något sånt.
Då bygger man ändå en liten supermänniska om man håller på med friidrott och liksom sådär.
Ja.
Det är ju en väldigt bra, tänker jag, kroppskännedom och kroppskontroll och bra sådär. Explosivitet och dynamisk plyometrisk träning, som så fint heter. Få det från grunden liksom.
Mm.
Och hästar då? Vad är grejen med hästar?
Ja, men nu är jag uppvuxen på Mogård, så blev det nog väldigt naturligt. Ja, precis. Men det är ju framförallt många tjejer som jag har anställt på forskolf genom åren. Många hästtjejer där. Man får ju jobba hårt. Det är ju ansvar. Mocka skit. Nej, men man måste ta i. Det är liksom... Det är ju,
men det är inte mocka skiten som är dragningskraften i att hålla på med
hästar. Nej,
absolut inte. Man har en väldigt konstig vridning.
Nej, men där får du också... Jag tyckte alltid om att rida fort. Jag var ingen sån där som gick och tog dressyrlektion eller någonting. Rida fort. Det var också adrenalin i det. Det är ju någonting jag alltid har sökt, tror jag. Alltså, att det skulle gå fort. Jag gillade att det gick fort på hästarna. Så jag tror det. Sen är det ju fantastiskt att få umgås med djur. Det är något speciellt. Så är det ju bara.
Berätta om samspelet med en fin häst. En häst som du känner.
Ja, men det känns ju så. Vi har en häst i familjen nu. Vi har köpt en ponny till våran dotter. Och det känns ju som han är familjemedlem.
Mm.
Man knyter an. Ja, men precis som det sa, som en hund. Man gör ju det på något sätt.
Mm.
Man står där och gossar och blåser i näsborren och pratar med den. Och...
Blåser man den i näsborren och tycker hästar om det?
Ja, då brukar man blåsa tillbaka.
Gulligt.
Så brukar jag göra, i alla fall. Det kanske är jättekonstigt. Ja. Nej, men det är något speciellt. Och de är ju så smarta hästar. Alltså. Vi hade en ponny innan nu som vår dotter blev för tuff för henne. Han kände ju av henne att hon var rädd. Liksom.
Mm-hmm. Och så då skulle han trycka dit henne? Eller?
Ja. Vi bara skena med henne och kasta av henne. Och så hoppar jag upp och har självförtroende. Jag tycker, jag är ju inte en uns. Kanske jag väger lite mer, men de känner av.
Ja.
Alltså, det är så jävla häftigt att se dem, deras psyke. Ja.
Är det några skillnader och likheter mellan skidor och hästar? Nu pratar jag inte om skidor som det fysiska är ju... objektet, utan liksom skidåkning och den typen av aktiviteter.
Ja, för du är ju ett samspel med hästen, så det går inte riktigt att jämföra det. Liksom. Det kan allt möjligt hända om du...
Skidorna har ändå inget eget liv, fast det kan märka
så ibland. Nej, då. Nej, men inte riktigt mer om att man är utomhus och det är adrenalin ibland och lite sådana grejer. Liksom. Men utomhus kan jag snarare säga, naturen. Mm. Naturupplevelsen.
Men apropå adrenalin, som sagt, att bli avkastad av hästar och skidor, NM och Telemark. Ja. Hade du varit uppe i Riksgränsen?
Innan? Nej. Jag vet inte vad jag gjorde egentligen. Så kom ihåg att jag hade rekat den där och det hade smält, tror jag, så himla mycket då. Så när jag kom fram till, ja, du vet, det är ju väldigt svårt att reka ett åk när det är så brant.
Ja, när man kommer uppifrån. Det är ingen lek.
Nej. Och jag som var så orutinerad, jag försökte liksom, okej, hur såg den där lilla klippgrejen? Ja, du vet. Så jag kommer fel. och kan inte stoppa, utan jag måste ut över den här klippan och det går ju inte bra. Alltså jag hoppar ju ut, men jag kraschar ju. Något fruktansvärt liksom, men det blev väl en snackis det också, tänker jag.
All uppmärksamhet och bra uppmärksamhet.
Ja.
Men blir det någon fortsättning på...
Ja, men...
Så att jag, för du blir ju mer så att säga professionell. Du blir ju en profil. Så att
ja, jag blir det.
Det är Michaela som alltid kraschar. Hon är en känd.
Nej, men jag tror att jag var ju ute och åkte så himla mycket. Så jag blev tillfrågad, jag vet inte varför. Det var då det började lite grann. Jag blev tillfrågad år 2 tror jag uppe, om jag var med som Telemarks teståker på åka skidor.
Aha.
Ja. Och då kom jag in, liksom in och träffade Mattias Fredriksson och du vet, sen började hela den där rulliansen med fotogrejer kom igång. Och, för jag vet inte om det fanns inte lika många, lika bra utbud då tror jag. Liksom, många tjejer. Det var inte lika många som åkte liksom, fri åkning på Telemark eller vad det var. Liksom. Så det var ju en rätt...
Behövde man en tjej som kunde lägga en schysst Telemark-sväng i lösnö, så ja. Då var det det man ringde. Liksom.
Ja, precis.
Mm. Vad gjorde du för så här fotojobb då? Vad var det, så här tidningsjobb och lite reklam?
Men jag har gjort allt möjligt. Jag blev ju teamåkare för Peak väldigt snabbt där. Och jag egentligen så... Jag tävlade ju i Telemark. Jag började tävla i Svenska Cupen och vann någon SM och sånt där. Men jag hade inte riktigt... Jag tävlade mot landslagsåkare, för det var inte så många som körde då liksom. Jag hade inte riktigt tävlingsnerverna tror jag. Så jag satt pressade mig själv för hårt liksom, så jag inte... Ja, men mådde inte riktigt bra av det.
Alltså
till höga krav på mig själv. Jag gillade att tävla, men gick det dåligt då var det inte kul. Men, ja, men gick det bra, då mådde jag jättebra på det på ett tag såklart. Men just där innan, nervositeten innan, kände jag att jag liksom hade för ont i magen. Men sen så hamnade jag på automatik på mer, fick mer och mer fotoerbjudande. Och det var ju liksom fantastiskt. Ja, men då fick jag bara resa runt jorden och vara med på fotouppdrag. Och det var ju... Nej, men jag har gjort allt möjligt. Och sen har jag varit... Förut så jobbade man så... Jag vet, man kanske gör fortfarande idag, men jag åkte för skott till exempel. Om jag hade då ett par goggles, en profilomslag, då fick jag ett visst antal kronor för det liksom.
Mm.
Så jag jobbade mycket med fotobonusar. Och så, och tjänade pengar på det sättet.
Ja. Men så det där blev liksom det livet du, då tackar fasen för att du förälskade dig i Åre liksom.
Ja.
men det var det livet du hamnade i här då.
Ja, precis. Men jag vill tillägga också att jag lämnade restaurangbranschen väldigt fort och började plugga i Östersund. Så jag pluggade i 3 år.
Okay.
Parallellt med resor. Med,
och
med skidresor liksom.
Forsgolf, vintertid, vinteradmin
ja.
Så att
ja,
säga.
Ja. Så det blev en del.
Mm. Vad läste du för någonting?
Jag läste till systemvetare.
Jaha, av alla.
Jag vet, men jag gillar att lösa, jag älskar matte.
Jaha.
Och lösa problem.
Ja. Men var det någonting som du på något sätt tog för att du, ja men det här vill jag lära mig för att jag ser en användning för det här
jag tänkte väl typ att jag skulle sitta och göra en dataprogram eller någonting. Fast jag vet inte, jag tycker det är roligt vad det jag såg. Men som sagt, jag började plugga samtidigt som vi startade Forsgolf, så det var liksom jag visste inte riktigt vad Forsgolf skulle hamna i liksom. Så det var liksom
Men det var mer Forsgolf-livet som vann över systemvetarlivet, kan vi konstatera.
Ja.
Men berätta om det året som du upptäckte de här första åren mot året idag. Liksom hur har det utvecklats liksom, vad...
Ja, men då den tiden var
för du flyttade dit på
97 tror jag. Men då var det ju så mycket mer säsongsbetonat. Då var det ju bara vintersäsong här. Det fanns ju inte sommarsäsongen, utan jag kommer ihåg när man satt här och sommarfesten på Dippan, och sen var det bara, vad är alla?
Ghost town.
Ja, det var ju verkligen så. Det var helt tomt. Ingenting överhuvudtaget. Och det är en enorm skillnad nu. Jag tycker ju, jag är ju sådär, så jag gillar inte när det byggs för mycket. Jag vill att det ska vara lite inte för stora höghus och sånt där som nu kommer upp här nu lite här och var liksom. För det blir ju också under lågsäsong, så blir det ju också, det står bara massor med tomma hus. Det känns också inte helt okej.
Nej, men det är ju sånt, till exempel då åker man genom Björnen på sommaren, vägen upp till, det är lite Och det är lite tråkigt liksom. Ja. Det blir en helt annan karaktär liksom. Ja, man kan önska att de skulle kunna göra om det på något vis och haft lite andra, lite hårdare restriktioner liksom. Visst, ni får bygga det.
Det finns ju andra ställen som har det i Alperna, va, tror jag.
Det kan jag tänka mig. Ja, men just att det måste vara anpassat till ett för det är inte så gammalt. Nej. Det området så att säga. Så man kan ju tycka att de, redan där borde de ju ha vetat bättre. Mm. Kanske.
Och sen finns det ju, byggs det ju inte boende tillräckligt för alla som vill bo här året runt i hus då till exempel. Det är inte alls mycket på marknaden.
Nej. Men ni är inne på ert andra boende här eller? Första, andra, tredje? Okej, okay. Många.
Ja, det är. Ja. Men det är bara för att vi har skaffat så många barn så vi tog köpa större hela tiden.
Lyfta på en ny våning på huset.
Exakt. Nej, men det är ju otroligt. Nu är jag tillbaka. Jag måste tillägga då att jag flyttade ner till Stockholm på heltid 2003. Okay. Tror jag var, 2004 igen. Mm. Så det blev inte så många år här.
Mentalt kändes det som en livstid.
Och så träffade jag en man då som har barn där nere, hade barn sedan innan. Ja. Så därav blev vi kvar i Stockholm.
Okej, okay, okej. Okay.
Ja, han bodde varannan vecka hos sin mamma. Sen provade vi på lite och pendla, bo lite halv. Lite, men det gick inte med, då fick vi vi fick två gemensamma barn ihop. Mm. Och då blev det för rörigt med dubbla förskolor. Och vi provade faktiskt det ett tag. Liksom. Mm. Körde dubbelt, men det blev för rörigt. Men vad skulle jag komma till nu?
Jag vet inte.
Jo, att jag flyttade tillbaka. Mm. För 2016.
Ja.
Igen, här.
Men hur har den här balansen då mellan Åre och Stockholm funkat för dig? Alltså på ett sätt, lite, en elak tunga skulle kunna säga att Åre är ju också lite som en Stockholms ambassad. På gott och ont. Det positiva är att det är som en, inte en storstad i miniatyr, men den är, det är en väldigt så här, jag tänker alltid att det är en väldigt kosmopolitisk liten by. Mm. För att det finns, och nu då, året runt så finns det liksom, ja men det finns ändå butiker, affärer som är liksom, alltså som säljer, inte bara säljer mat utan lite kläder och inredning och det finns restauranger och kaféer och barer och så som ändå är så du får ett, en puls som du kan behöva om man är van vid livet i Stockholm. Sen så är det ju som sagt nästan alla man pratar med som bor där uppe gillar ju precis som du säger, ja men man gillar mellansäsongen eller lågsäsongen och det känns lite. Så hur, var hamnar du i allt det här? Och har du förändrat dig under åren?
Alltså när jag bodde i Stockholm, då ville jag bara ut på landet hela tiden.
Ja.
Ja, så jag söker inte ens pulsen här i Åreby, om jag ska vara helt ärlig.
Nej.
Kanske på grund av att jag har flera småbarn nu, men jag tror jag inte gjort det. För att när jag kom hit igen, då nu 2016, så är jag ju så otroligt tacksam för att slippa stirra in i en betongvägg som vi gjorde varje morgon när jag vaknade i vår lägenhet och titta ut över de här vidderna. Och jag tar tillvara på ge mig ut på fjället hela tiden.
Mm.
Och går sällan på byn. Jag är väldigt dålig på det faktiskt. Men nej, jag är här för friluftslivet så jag har nog aldrig saknat den här storstadspulten. Jag är inte en sån tjej liksom.
Nej.
Har nog aldrig varit det.
Nej.
Eller jag har inte det behovet liksom.
Nej. Hur ser friluftslivet ut idag då?
Ja, idag det är jobbigt där uppe för man har så mycket valmöjligheter. Mm. Så jag gör ju allt man kan göra, ska jag vilja påstå.
Mm.
Men jag blir också nöjd av, förut var det bara så här att jag måste åka skidor. Men nu blir jag även nöjd av att dra ut och åka långfärdsskridskor.
Mm.
Förstår vad jag menar? Man har ändrat sig lite liksom. Ja, men när det har kommit puder en dag, då är det obarmhärtigt. Petter vet om det är min man. Alltså, då stannar jag hemma liksom, om det är några barn hemma.
Du lämnar barnen? Ja då. No family on a powder day. Så
nej.
men det där är också... En annan grej som jag tänker som gör att du ändå på något sätt är en Årebo i själ och hjärtat, tänker jag också är det här entreprenörskapet.
Mm.
För det hade du redan innan du flyttade hit. Det har du liksom i det från barnsben att åka med ponnin till Gesunda och Paradera. Och alltså liksom det här att man väntar inte på en färdigformulerad anställnings- eller en jobbannons. Ja, det här skulle jag kanske kunna göra. Utan man gör... Man agerar där man är liksom.
Precis.
Och kör på det. Och det verkar ju... Eller bevisligen så passar det som handen i handsken.
Mm.
Och jag hade liksom tänkt fråga var det där kommer ifrån, men du har ju redan sagt att din pappa är en superentreprenör.
Ja.
Så ni hade det i familjen?
Hela vår familj. Ja, mina syskon är också det liksom. Ja. Tror, alltså det väckte så tidigt i mig i det här drivet. Jag kommer ihåg att jag sålde golfaktier när jag var typ 12 år. Nej, men och jag, alltså det får mig att känna levande. Jag tror faktiskt att jag inte skulle kunna vara anställd. Eftersom jag har den friheten jag har. Jag är liksom, det skulle nog vara svårt att backa det bandet.
Mm.
Nu har jag 4 barn. Och sålde min verksamhet för 1,5 år sedan. Den som jag har drivit och ändå...
Golf.
Ja, precis. Golfen. Så när jag hamnade där, det var egentligen inte självvalt, utan det var olika omständigheter, så blev det så. Så då är jag så här, vad ska jag göra nu? Och alla sa till mig, men nu har 4 barn, Michaela. Och min man pendlar ju då varannan vecka. Så du ska nog bara ta hand om dina barn.
Försök
och sen, nu ska jag ju tillägga också att jag driver ju, startar ju Arena Run och Koster Swim Run. Så det är inte så att jag inte har gjort någonting... Men då kände jag att jag måste ha någonting.
Mm.
Och jag gillar ju det här med tillhörighet. Som Fors Golf har ju varit som mitt andra hem. Alltså en plats.
Mm.
Och vara på. Ja, men om ni förstår vad jag menar. Så det är inte bara Arena Run och Koster Swim Run. Det jobbar jag ju med successivt, men hemifrån. Eller liksom mobilt eller vad som helst. Så först började jag titta på, ska jag starta någon... Jag letade mark. Om jag skulle starta jaktkurser eller någonting. Mm. Men så dök jag på det här... Såg en stuga på Hemnet.
Mm.
Och så skidde jag dit upp och blev helt tagen.
För det är en stuga man måste skida till.
Ja, eller vandra.
Mm.
Ja.
Mm.
Och när jag kom dit, jag bara, är det, du vet, det, hela min...
Wow.
Ja, det var så fantastiskt vackert.
Superkort parentes. Ja. Jagar du också?
Ja, jag tog jägarexamen för några år sedan.
Ja, men
precis
har
börjat, har gått ut någon vända och jagat ripa.
Ja.
Så det är nästa projekt.
Du har varit ute nu på hösten.
Ja, ja. Mm. Precis.
Härligt. Med hund då? Eller har du
kompis? Ja, med en kompis och hund.
Ja. Mm. Ja, men okej. Ta oss till den där stugan då. Första gången du är där.
Nej, men så jag såg grejen på Hemnet. Så gick jag upp dit innan jag kunde lokalisera var den låg någonstans. Och så ringde jag ju mäklaren då på en gång.
Jag tar det.
Men typ. Och då visade det sig att ingen hade tittat. Ring på huset. Och den har ändå legat ut några veckor.
Mm.
Helt galet tycker jag nu då. Med tanke på hur fint det är. Liksom. Mm. Och det säger ju alla som kommer dit upp. Nej, men efter några snabba samtal och så blev det vårat. Vi köpte ihop jag och min man. Och jag tänkte ju då såklart först bara att jag måste ha det.
Du hade liksom, också,
vad kan jag göra här?
Ja, men precis, du har inte sett att du hade en färdig.
Nej.
Här ska baren vara, borden stå.
Nej, absolut inte. Utan, vad kan man göra här?
Ja.
För jag såg det på en gång. Alltså, för det bara komma dit är en upplevelse i sig.
Men det här huset då, den här stugan, liksom, hur gammalt? Är det en gammal gammal fjällbostad eller är det liksom
en stuga på ungefär 50 kvadratmeter. El har dragits in precis innan vi köpte det. Det finns inget vatten. Det finns en liten bastu, en liten gäststuga bredvid och en snickarbod. Och en bränntoa.
Ja, hur gammalt är det?
Och det är de rev faktiskt det när tidigare ägaren hade det. För det var, ja men du vet, det blåste in och allting. Så de byggde nytt 2005.
Aha, okej.
Så det är nytt, men det känns gammalt.
Mm, mm. Ja, men det kan ju vara så att liksom, när det är byggt på en gammal plats. Eller på liksom,
ja, men de har behållit inredning och sånt där, detaljer. Det är jätte, de lämnar, när vi köpte det så lämnar de liksom allt där inne. Och det är så, du vet, det är tidningar, det är, alltså du vet, så här, gamla grejer.
Ja, inte från 2005. Årböcker.
Nej, exakt, utan way back.
Ja.
Så det är... Och sen dess har vi då har vi gjort om invändigt lite grann. För det var liksom bara en stor säng där. Så nu...
men ni kände liksom inte någon panik över att det här måste vara färdigt till sommaren eller till hösten?
Nej.
Utan det fick växa lite dynamiskt och
exakt.
Inte stressa fram
det. Nej, och sen kom ju corona.
Ja, just det.
Så det var det ju. Nu har ju vi en verksamhet som är Den har ju precis startat, ska man säga. Stugan har vi heter ju Ripmo. Det är väldigt mycket ripor där uppe. Och mon betyder... Det är ju ett jämtländskt ord.
Ja.
Mon.
Mm. Är det ni som kom på det? Eller?
Nej, jag fick ett gammalt fotoalbum för länge, länge, länge sedan. Mm-hmm. Då är det de som har skrivit ripmon med pinnar på huset.
Jaha.
Så det är ett gammalt namn. Ja.
Det är nästan som att det är som ett komprimerat avsnitt av det här det sitter i väggarna.
Ja, exakt.
Här bodde den.
Ja.
Ja, okej, vad häftigt.
Mm.
När föddes konceptet fram och liksom hur växte det fram? Och vad är konceptet med det?
Ja, det växer fortfarande fram. Nej, men jag kände att man vill ta dit folk och visa det här fantastiska stället för man får så mycket härlig energi av det. Och det är sån, ja, det är utsikten. Det är i och för sig helt att vara där när det är storm också. Och det känns som det är så långt ut fast det är så nära Åre. Det tar ju, och gå upp tar ungefär en kvart, 20 minuter. Men skoten upp tar det 5 minuter.
Ja. Från?
Så, från Ulledalsparkeringen.
Yeah.
Ja. Och du kan även, det ligger liksom på rätt sida också, du kan glida från Stendalen eller Ulledalsliften på skidor. Mm. Så du kan ta dig dit med på skidor.
Ski in.
Exakt. Det betyder ju väldigt mycket.
Ja. Okej, okay, men vad finns den om man på något sätt, om vi försöker tänka bort corona, för det här, det kommer väl förr eller senare kommer det också försvinna.
Ja, men exakt.
men vad är det för typ av, vad kan man förvänta sig där och till vem vänder ni er?
Nej, men små grupper. Om man har vill ha ett möte på fjället så är det upp till 16 personer. Då tar vi där runt vårt matbord. Allt är i en stuga liksom.
Mm.
Och där har vi även byggt 6 stycken bäddar. Bankbeds liksom, som man har sitt eget kryp in. Och så nu har jag haft lite smågrupper och de under coronatid jag behöver inte ens träffa dem liksom, utan jag instruerar dem där uppe var de, hur de ska bo liksom. Och så får de stugan för sig själva en natt, så har jag bäddat upp och så värmt upp bastun. Så sover de där en natt, så kör upp dem i skoten eller så vandrar vi upp och visar dem.
Och sen så mat,
så både mat,
det ingår liksom.
Ja.
Eller det tillagas på plats? Eller det?
Ja, precis. Antingen så är det jag som lagar maten. Väldigt enkel mat. Vi har en vedungs... Vad heter det? Pizza.
Jaha.
Ja, som man gör utomhus. Murika. Även mycket utomhusmatlagning. Och sen så har vi börjat med ett koncept med... 2 vänner i byn som heter Yoga Fia, kallas hon, eller hon heter det på Instagram, Yoga Fia. Och sen våran Niklas Edbjörk som alla i byn känner. Så vi tre ihop har gjort ett koncept med yoga, löpning. Vi har ju precis bredvid en fors som heter Tvärån, Tväråforsen. Så där får man bada, isbada och sen basta.
Wow.
Så det har vi kört några vändor. Det är ju fantastiskt. Det blivit jätteuppskattat. Nej, men nu har jag köpt lite så här luftgivär så jag ska prickskytta upp. Nej, men förstår jag bygger lite aktiviteter runt. Jag pratade med Sverre, Sverre Elkvist, skidåkaren alltså. Att vi ska ha föreläsning med honom där uppe. Och han kanske har kört skidor med folk innan, kommer ner dit.
Det står till förfogande. För har man bra idéer så kan man...
Och man, egentligen behöver man inte göra så mycket när man kommer dit för att det är så bara härligt att vara där. Och jag får vara på fjället. Det är det viktigaste.
Du får liksom så här använda en skoter, inte för skojskor, utan liksom så här bara, jag måste ta skoter och köra upp.
Och det där går jag igång på, så är det bara. Att få vara ute och jobba. Jag gillar ju att jobba med kroppen. Och,
Men vad tror du det där, eller det är också en sån här fråga som jag redan vet svaret på, kanske, med tanke på din bakgrund och uppväxt. Men det här var ju så här en av mina första så att säga catchphrases för den här podden var ju bortom det bekväma. Liksom det här att det händer något i det här när man friser lite om händerna och när man får vara lite så här vinden i ansiktet och allting. Och, men alla gillar ju inte det.
Nej, eller, jag kan inte förstå det.
Nej, precis.
Jag kan ta ett exempel då. Jag körde fast med min skoter häromdagen när jag skulle ta mig upp. Och jag hade ingen kunde hjälpa mig. Och jag hade ingen spade med mig, jätteklantigt. Jag hade på ett jättetunn handskar. Jag skulle bara vända, men det var så, då hade inte kylan satt sig, så jag körde liksom på en myr och bara sjönk ner. Och jag satt där och grävde och skrek och grävde, och så fick jag palla mig upp i djupsnön, och sen hittade jag några grannar som hade en skoter och hjälpte mig. Men jag mådde så bra över det där.
Ja.
Jag gillar det där liksom, när det inte går riktigt som det ska, och jag får liksom kämpa lite och, ja, men du vet, känner mig helt fysiskt trött och,
men har du alltid haft med dig det där, eller är det någonting du har på något sätt inom situationstecken lärt dig att uppskatta?
Jag tror alltid gillat det, alltså. Jag tror nog det.
Ja, det är lustigt. Ja,
nej,
sen är det, liksom, det är ju
ifrån, det
där
är,
då är det kanske, är man irriterad kanske, men det blir ganska, övergå snabbt till någonting annat liksom.
Ja, men jag känner mig nöjd efteråt.
Ja, exakt.
Också att jag fick, att jag blev utmanad mig själv, alltså, förstår jag menar, jag tror det har med det också. Även fast jag inte lyckades komma loss själv den här gången, men nu förstår jag menar.
På något sätt, om jag ska säga till mig själv också, så kanske det också handlar om att man måste, jag har nog väldigt lätt stressa upp mig, alltså rent tidsmässigt, att om någonting sånt händer, så blir du man, det man måste göra är på något sätt, okej, okay, detta har hänt.
Mm.
Så är det. Och då får man liksom säga, okej, okay, jag kommer inte hinna vara där till 18.00.
Nej, jag hade då gäster liksom. Som,
okay.
Och jag hade deras mat med mig, så jag hade en enorm stress.
Ja.
Men jag tänkte, det löser sig bara. Alltså det får ju lösa, jag vet att det löser sig.
Mm.
Den inställningen jag alltid har haft är att, jag vet inte, jag brukar säga att jag är handywoman. Jag försöker lösa allting själv. Jag tror jag behövt göra det med golfbanan också. Du vet, det är så mycket maskiner, golf, allt går sönder hela tiden, och jag kan inte alltid ringa efter någon, utan jag måste lösa saker själv.
Mm.
Och försöker alltid göra det själv. Och ibland går det inte liksom. Men jag vågar alltid prova.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I alla de här projekten då, från, vad sa du, golfaktier till pony,
ja,
grejen och golfen och allting liksom, så har det inte gått på några minor liksom längs med vägen?
Jo, det har jag säkert, jag glömmer väl bort dem. Ja. Jo, men det är klart, alltså det är inte bara guld och gröna skogar hela tiden. Nej. Verkligen inte.
Men då skulle det kanske inte vara samma. Då skulle man inte, om man inte har de där motgångarna, så skulle man kanske inte fira medgångarna heller.
Nej,
klyschigt, men det är väl tänka,
men, ja, men det är klart att jag har haft motgångar, men det är inget projekt så som jag startade upp. Arena Run, som är då ett lopp som går på Friends Arena. Det har ju varit, växt sakta, och det har jag kunnat känna frustration över.
Mm.
Att det är liksom, men vi kom in i en bransch där det släpptes så många lopp samtidigt liksom. Mm. Men du har ju det konceptet växt fram, och så nu kom corona. Nej, men, och där är jag liksom, jag kommer ihåg att min frustration, och jag är van att jobba, har jobbat, med min syster har jag jobbat ihop, vi drev Forsgolf en period tillsammans, sen så köpte jag ut henne. Men här har jag jobbat med, vi flera av de stora aktörer med i det här, och det har jag inte heller varit riktigt. Jag tycker väldigt mycket om dem, ska jag säga. Men jag är inte van att jobba med så stora aktörer. Jag är så van att göra allting själv. Det vet jag pratar, alltså göra, bokstavligen göra allting själv.
Ja.
Och då sitta och vänta på andra som ska göra saker åt den. Det är också helt nytt för mig. Mm. Och jag kan liksom känna att nu kan inte jag bygga en hinderbana helt själv. Men nästan skulle jag kunna göra det. Alltså, förstår jag menar? Ja. Och där har jag känt en frustration. Liksom, att kom igen nu, alltså, det måste gå fortare. Liksom, och, mm.
Men hur, ja. hur är det att jobba med, tror du?
Ja. Jag kan nog uppfattas som lite... vad ska man säga? I tonen kan jag uppfatta, så har jag förstått som ibland att jag kan vara lite... Men jag försöker alltid lyfta upp mina... Gud, vad ska jag svara på det här nu? Nej, men när jag är stressad och jag ser något fel så kan jag nog inte låta så härlig i tonen, kan jag tro.
Nej.
Men jag försöker alltid... Jag tycker ändå att jag var bra på att säga fina saker om, till min personal. Hur duktiga de är, gör de eget ansvar och sådär.
För det där kan jag tänka är en fara för folk. Om man som... om man kommer utifrån och ska börja jobba med någons hjärteprojekt, så att säga. Då, även om du verkligen gillar, det är inte bara ett vanligt jobb för dig.
Nej.
Utan det är ett jättekul jobb. Mm. Kanske nästan drömjobb. Mm. Så är det fortfarande kanske inte din baby. Liksom.
Nej, exakt.
Och där kan jag tänka mig att det kan uppstå skärningspunkter. Sen så kan vi alltid föregå det genom att liksom ha en rak dialog, men även att välja vilka man tar in. Mm. Och så att man vet att man jobbar med folk som vet att även om du står och skriker åt dem utav kostar, så kanske så du hatar inte dem för det.
Nej.
Men är det där...
Nej, men jag menar, jag skulle aldrig skrika på min personal.
Nej, okej, okay, du fattar vad jag menar. Liksom, ja, just att,
men jag tror det är svårt att få folk... Jag har haft väldigt många fina anställda hos mig som verkligen känns som de känner att vårt golf har varit deras också.
Ja.
Ja, men det tror jag är unikt.
Ja.
Faktiskt. Jag kan tänka mig själv om jag skulle jobba åt någon, hur jag skulle känna det där drivet om det inte var mitt. Ja. Det kan inte vara så lätt, tänker jag.
Men det, jag vet inte, det sätter man tonen. Den som för sätter tonen.
Ja,
och då blir
precis.
Det undermedvetet, tror jag, att man liksom följer med i samma...
Ja.
Även om det liksom inte är så att säga... Ordet jag tänker på är typ värdegrund.
Ja, men
supertort.
Precis.
Men liksom så här, även om det inte präntas och står på tavlan på eller vad heter det, på kontoret eller whatever. Mm. Så den finns ju där i ditt beteende och i hur du liksom. Och ifall de märker att du har en snacka skit om kunderna bakom dess rygg, deras ryggar, liksom, då kommer ju de såklart också eventuellt göra det. Liksom. Och så då är det väl en bra ledstjärna på så vis.
Mm.
Men vad i sådana här projekt då, vad... Finns det saker som, ja, men det här vet jag på en gång. Det här är saker jag inte ska göra. Jag ska fokusera på det jag är bra på. Och det här är inte jag bra på. Så det här ska inte jag göra. Finns det liksom någonting sånt, hur du ser på ditt entreprenörskap?
Nej, men jag tänker inte så mycket så. Jag är mer...
Du gör det,
liksom. Jag bara gör det. Mm. Jag tänker inte så att... Nu har jag i och för sig, just i arenan har vi delat upp våra roller. Där är jag som har ritat hela banan och sånt där. Det hade jag heller ingen aning om att jag kunde göra. Nej, här. Ja, men du, jag gör ju banan. Ja, jag ska rita hela banan. Ja, testat bokstavligen och liksom konstruerade hinder. Eller inte konstruerade, som du ska hålla. Inte på det sättet, men du förstår vad jag menar.
Ja.
Att man, jag ser liksom inga hinder där. Utan,
du ser inga hinder när du ska göra en hinderbana?
Nej. Nej, men nej. Nej, men jag, och sen tror jag också jag har gjort allting i mitt eget bolag, så jag vet inte vad jag inte skulle kunna göra. Alltså driva bolag, det är ju, man gör ju så otroligt mycket. Man gör ju allting
absolut.
Där, du gör ju allt från PR till ekonomi till allt.
Men trivs du så här, nu ska jag inte jämföra, jag har ju en väldigt, väldigt liten verksamhet, men jag vet ju direkt att jag ska inte hålla på med ekonomi, så att jag skickar iväg sånt till den som
kan
sånt.
Ja, men nu har jag också gjort.
Ja.
Ja, jag sitter inte och bokför.
Nej,
det gör jag inte.
Men
jag gillar ju siffror och har
du gör det? Ja.
Alltså, ja, det gör jag. Jag gillar Excel och har koll på, jag släpper inte det.
Är du en kontrollmänniska?
Ja, fast inte så mycket, men jag tror det är därför det gick så bra i mitt bolag också, att jag verkligen hade stenkoll på siffrorna hela tiden. Man vågar inte släppa det. Ibland så är det ju lätt att
du kan
titta bort från det där. Ja,
ja, och sen, men då kan du snabbt se liksom, i den här stapeln är det ju en marginal som skaver. Liksom.
Ja,
det här
precis.
Är ju inte bra. Liksom.
Och när jag var själv då, de sista åren, var det så lätt att ta jättesnabba beslut. Det var ju otroligt skönt. Liksom. Det är jag gillade att driva det själv. Och, men jag hade väldigt bra medarbetare runt om. Liksom. Mm. Man måste ju bolla med någon. Mm. Liksom. Mm.
Men berätta om Arena Run då. Var kom det, den idén och det konceptet? Och vad är det för någon som inte har... Jag kan tänka mig att de flesta har väl åtminstone hört om det.
Mm.
Men, det är lite som så här, obstacle race fast inomhus.
Och, ja, men precis. Mm. Det började med att jag började springa lopp själv.
Ja, men de här tough viking.
Och, ja, men jag började komma in i loppsvängen, kan man säga så. Loppsvängen. Mm. Och för innan hade jag inget intresse av det där. Och då började vi bolla, för att vi har ju då en gård i Stockholm, att vi skulle lägga det på gården.
Mm.
Mm. Och jag hade, tror jag, till och med tjurhuset ut som tittade på och lägga ut hos oss. Jag tror det var så. Så bara, men gud, nu ska jag ju ett eget lopp här. Ett nytt koncept. Tänkte jag då. Eftersom man har marken så är det som är det svåraste oftast. Ja. Och det ligger så nära Stockholm och så vidare. Men sen satt vi och bollade, jag och min man Petter, och uppe på hans bokningsbolag Blixen & Company. Och vi bara hamnade in på det här med lopp, vad ska vi göra? Och sen så Joje Borsén, vet du det? Mm. Han var med då, för han jobbade för Runners.
Just det.
Ja. Mm, mm. Så han var också med i det här. Jag vet inte hur, jag kommer inte riktigt ihåg mötet.
Så han sprang ju.
Jo, för vi hade sprungit flera lopp tillsammans.
Ja, han sprang ju. Ja, ni har väl sprungit maraton säkert.
Ja, vi sprang
ju
maraton. Han,
Jojo och Petter sprang väl
första gången. Ja, de gjorde första gången.
Det var väl till och med Jojo som typ övertalade Petter om att göra.
Exakt. Mm. Så var det ju faktiskt. Han tränade ju upp Petter där.
Och nu har han ju startat det här
Academy med
online utbildningar typ.
Ja.
Inom så här
med Colting.
Ja, med Colting.
Eller,
just
precis.
Det.
Ja, precis. Ja, precis. Mm.
Också bra tajmat med corona så att säga.
Ja.
Eller hur man ska se det.
Nej, men då började så att vi diskuterade och så hur då var det så här, hur ska vi göra annorlunda andra? Och då sa Joje att lägga det inomhus. Jag vill lägga inomhus. Och då så här, Blixen sitter ju på de bästa kontakterna med arenorna. Mm. Så då drog vi igång hela den grejen och kollade. Men först var vi i Globen och Tele2-arenan och kollade där. Och liksom, vad finns det för möjlighet? Går det ens att genomföra? Och du vet, man vill löpa, man vill minst ha 5 kilometer, annars blir det för kort. Liksom.
Mm.
Och sen så gjorde vi en... Hyra en arena är ju inte billigt. Så det var ju rätt hög kostnad att ta på sig. Men då fick
där
vi till
de stora samarbetena, kan man tänka.
Ja, därför var det ju Blixen är väldigt mycket viktiga partner här.
Mm.
Och till slut då så ritade jag upp den här banan. Och det hamnade på Friends Arena. Och då ville vi få att... För det är ingen som får, liksom, får gå in på Friends Arena där nere på golvet. Att liksom... gemene man ska förkänna sig som en stjärna, liksom, att vi sitter och tittar på dig när du springer där nere. Först tänkte jag bara att det skulle vara som en, ja, men typ som en bara in, en bana där inne, som en BMX-bana, förstår jag menar, att det bara skulle gå runt där inne, men då hittade jag inte logistiken och antalet personer vi behövde få att det skulle gå runt, liksom. Så då tog vi ut i trappuppgångar, i garaget, i liksom överallt, så vi fick ihop 5 kilometer. Och så nu är det ju ett koncept som vi egentligen skulle ha kört nu i januari, men det kommer nog bli troligtvis framskjutet i december på grund av corona. Och förra året hade vi 6000 deltagare.
Wow.
Ja, är det så, alltså det är den känslan när man står där, alltså det är så här, har jag varit en del av och gör det här och alla familjer och barn som kommer dit och springer.
Mm.
Det är helt magiskt att se liksom. Alla typer av människor. Det är,
men för det där kom ju lite grann, nu vet jag inte riktigt, som sagt, nu det här året på paus då, men för det här hinderlopp, det var ju väldigt stort. Det är väl fortfarande stort, men det kändes som det verkligen bubblade och kom väldigt mycket för några år sedan. Och det var väl i samband med det som ni...
Ja, men det var ju då.
Men fördelen att just att det var ju väldigt smart att ha det inomhus, för att då kan man ha det så att säga off-season.
Och vi har det för alla. Ja. Du vet, ingen ström, ingen vatten, ingen lera. Liksom alla ska kunna ta sig över de här hindren.
Vad är det för typ av material i hindren? Vad är det för typ av hinder? Liksom?
Nej, men det är ju allt från... jag släppat dit höbollar från gården. Nej, det är mer stålhinder, kan man säga. Alltså, men du behöver aldrig ta din egen kroppsvikt. Alltså inte, du ska inte göra så här monkey bars eller sånt där, utan det är mer krypa, hoppa över, och sen får man ju hjälpa varandra över hinder. Det är ingen så här straffomgångar, utan liksom man ska ta sig runt tillsammans.
Är det en av på något sätt nyckel
det är
framgångsfaktorerna
det.
Så att säga, att göra det för, sen så
alltså,
absolut
familjärt.
Det behövs ju behövs. Eller jo, men det gör vi kanske. Alltså man absolut att de loppen tjänar sitt syfte, de som inte är så familjära. De som är straffrunder och lera och elstöter och så vidare. Det har ju en crowd.
Det har jag gillat. Jag har ju kört sådana lopp, verkligen. Så det är ju mer men det är ju mer liksom de äldre. Eller äldre. Det är väl 40.
70 plus. De ska elstötare.
Jag tror jag hade någon typ 75-åring som körde arena om det är så jävla roligt. Nej, men ja. Nej, men just det här familjära, att alla kommer dit för en dag för fysisk aktivitet. Mm. Och man får, jag menar, det är alla typ av olika människor som är där och springer. Det är så, alltså som bara kämpar, du vet, så de håller på och gråter. Fast, ja men du vet, det är ju, det är härligt att se.
Men är det, för vi har ett till, minst ett till projekt i alla fall, om jag inte har glömt någonting som vi ska dyka ner i.
Mm.
Dyka ner i Koste Swimrun. Men för jag tänkte fråga så här, den gemensamma nämnaren för alla de här projekten, från ponnyridning till golf och whatnot.
Jag jobbar ju väl, nej men det är ju rörelse.
Ja, precis.
Det är ju det. Det är någonting jag brinner för. Därför känner jag att jag får ju sådana, även fast när jag ser alla barnen, det här med att få barn att röra på sig, eller och familjer ihop, det ger ju mig någonting mer, alltså inte, nu pratar jag inte ekonomiskt, utan nu pratar jag i hjärtat. Jag känner att jag blir så himla glad.
Du ser dem inte som sådana springande, hoppande små dollartecken.
Nej, absolut inte, utan det är ju, jag gjorde faktiskt ett sidoprojekt med Fryshuset. Jag är en tjej som heter Maria Danielsson. Hon är snowboardåkare. Som vi gjorde bara for fun, tänkte jag säga. Att vi valde ut, eller de fick söka liksom ett gäng tjejer som har aldrig stått på skidor eller snowboard hela sitt liv. Och sen lärde vi dem att åka. Vi fick skolan att gå med. Vi hämtade dem en dag i veckan. Och så åkte vi där det fanns snö då i Stockholm. Mm. Och det fanns inte den här säsongen. Och lärde dem att åka tills de slut stod på skidor.
Mm. Kul.
Och det var sån lycka. Och se dem, hur lyckliga de blev. De hade inte ens möjligheten att köpa en snow, förstår jag, utan vi gav dem liksom och lärde dem. Det var bara ett sidoprojekt, att jag vet hur mycket jag brinner för det. Alltså,
Nej, men för det där är ju super, just att väldigt mycket av det vi, den världen vi lever i, liksom den här klassiska svenska friluftsvärlden, är ju oerhört segregerad. Mm. Både så att säga, kanske kulturellt och såklart, men även ekonomiskt liksom. Och har man liksom inte, även om man säger, ja men det kostar ju ingenting att utvandra, eller liksom så här, man behöver inte göra det så ekonomiskt dit, men det är fortfarande en dörr som måste öppnas. Mm. Så det finns ju fortfarande trösklar, även om de inte är omsatta direkt i pengar, så är det fortfarande har man aldrig liksom som liten varit ute och grillat korv,
det är ingen naturlig,
har man liksom ingen naturlig koppling och minne till det, och från sagt du kanske inte har föräldrar som har tid och möjlighet att kunna göra det, så att det där får ju inte glömmas bort liksom. Men som sagt, rörelse och lite så här utomhus då, arena run är inomhus då, men ändå.
Ja, precis.
Men du, det brinner du för att ge till folk. Det är upplevelser som du vill erbjuda folk. Men ser du då, liksom, upplever du liksom att inte att du jobbar i motvind, men att det finns, det här behovet finns ju bevisligen.
Mm.
Så då går igång på att se dig själv som en motkraft till någon slags passivisering av folket.
Ja, precis. Jag satte orden på det. Jag tror inte ens jag tänker så mycket på det, utan jag bara kommer en på en idé och så bara och så blir det någonting helt underbart av det, förstår jag menar.
De som på något sätt, de som du möter i de här aktiviteterna, är det 50-50 eller liksom så här, inte för att du får statistik, men skulle du säga, är det människor som är vana att ja, men som lever det här livet redan, eller möter Nej. Även många som på något sätt wow. Alltså bara, oj, att du
ja,
står,
det tycker jag, det du säger nu. Mm. Ja.
Att du står just bredvid fall, dem när de på något sätt upptäcker en helt ny värld.
Ja, liksom. På arena dem framförallt. Såklart, Koster Swimrun är mer...
Ja, men det är lite speciellt.
Ja, liksom. Ja precis. Ja. Mm. Nej, men arena dem, verkligen, det är det jag känner. Jag tror det är därför jag får så mycket känslor när jag står där och ser hur de här familjerna, som jag tror jag aldrig skulle få se där, är där och springer liksom.
Ja.
Verkligen.
Koster Swimrun då?
Ja.
Är det den sista stora biten som du driver?
Nej, Ripmon är efter det, men...
Ja, ja precis, det, men det blev kronologiskt fel ordning.
ja, Koster Swimrun. Det kom ju igång på grund av att Petter började köra ö till ö, tror jag, med Jojje. Vi är tillbaka där igen.
Men var det du eller Petter som var först in i våtdräkten?
Ja, det var Petter.
Det var det,
ja. Definitivt. Ja, det var det. Det var när han körde ö till ö. Och sen så...
För han har kosterkoppling.
Ja, han har kosterkoppling, ja precis. Han köpte ett hus där för länge sedan. Och har även uppväxt där på sommaren. Mm. Med släkt och så vidare. Men just Koster Swimrun, idén var Petter som kom på. Med... Eller ja, vi bollade allting tillsammans. Liksom. Mm. Samma sak med Arena Run. Men med Micke Lemmel. För när vi tittade på den möjligheten att göra det där nere, så kände vi att vi behövde någon. Vi hade ju inte någon aning om alls, du vet, enorm säkerhet bakom alla Koster Swimrun-lopp, eller alla swimrun-lopp överhuvudtaget.
Och Micke och Mats hade det där i ryggmärgen då.
Ja, exakt. Så då när vi drog igång det här och tittade på möjligheterna, så tog vi med dem som partner liksom.
Mm.
Så gick vi ut med det, och det blev ju det, platserna gick åt på en gång liksom.
För det var först, det kanske fortfarande är lite så här invitational liknande nästan.
Ja, vi hade ju så från början. Ja, vi hade haft möjlig lottning och allting, men så kände vi att alla skulle få chansen att vara med.
Ja.
Så nu har det varit först i kvarn istället. Men man måste ju ha någon merit, eller inte merit, man måste ha någon erfarenhet efter det. För det kan ju dra in och i stormar och grejer som om man inte har simmat förut så.
Ja. Det är ingen bra första tävling.
Alltså. Nej, det är inte det. Alltså, jo, när det är vindstilla, men med tanke på vilka väder vi har haft vissa år så är det ju...
Nej, men sen så är det väl en nationalpark väl?
Ja,
så att, det är väl väldigt speciell logistik. Man får inte ha dubbskor, vill jag minnas, att ni har kommunicerat och så vidare. Och att det måste vara tak på... Det kan inte vara hur mycket folk som helst.
Liksom. Nej, och sen hela ön, alla öbor är ju engagerade här. Mm. Det är ju helt fantastiskt. Om vi inte hade haft dem så hade det inte gått.
Nej.
Det kan jag säga på en gång. De är helt fantastiska. Mm. Engagemanget de lägger ner här i... Mm. Ja,
de står på er sida, det är inte...
Ja, nej. Mm. Precis. Och det är ju för att Petra har varit där så många år. Liksom. Han har ju blivit kompis. Man har inte velat komma in bland annat bors där. Alltså det,
nej, men
det,
han är ju också, så, men, ifall han har liksom varit en barndomssomrar och alltid varit där.
Så det är hans barndomsvänner.
Det är inte att de glider förbi i vuxen ålder och bara tjena, nu ska vi köra.
Nej, det hade nog inte gått. så första två åren tror jag vi är med Micke och Mats. Och sen känner vi att vi kan klara oss själva lite.
Mm.
Vi har lärt upp oss och så vidare. Så det, och sen så är det här är en väldigt personlig tävling. Alltså det är jag och Petter liksom som bjuder in till fest, tänkte jag säga. Nej, men vi har ju inte mer än 70 lag.
Nej.
Och vi försöker göra allt runt om liksom, att det är liksom en hel upplevelse hela helgen.
Mm.
Så det är inte bara, det är inte tävling, utan det här är ju snarare en upplevelse då, som vi arrangerar.
Och det har ju varit lite... Nu har jag ju både dels på grund av klimatet och klimatförändringen såklart, men även att swimrun-världen expanderar så mycket, så men de första två åren någonting, då kändes det som då var det lite så här säsongsavslutningen för swimrun-familjen. Exakt. Också. För att den ligger väldigt eller relativt ligger efter det.
Ja, nu måste jag kolla. Vi flyttade ju nu är det 2021 nästa år. Jag måste kolla vilket datum det är nu. Men det är i slutet av september är det.
Ja, precis.
Ja, innan hummelpremiären också.
Ja, just det.
Mm.
Men och det där gissar jag att det där kanske också har att göra med att det faktum att det är en nationalpark, att det är lite, det är inte lika mycket på samma sätt som att Ötelö är i slutet av säsongen också, för att det inte ska vara så mycket båt.
Ja, men exakt.
Trafik,
ja.
Och det är kanske lite samma med Koster också. Eller? Det är lättare, ja, det är bättre att få till när det...
Ja, det är lättare för alla och lättare liksom... det är inte så stor ö, så vi arrenderar hela hotellet där. Mm. Hotellkoster.
Mm.
För att få plats med alla.
Mm. Så det... Beskriv alltså tävlingen och banan liksom, för de som inte har upplevt det.
Ja, den är så vacker. Nej, men du ser ju bara, det är ju bara havet rakt, ja, ut liksom. Det är otroligt. Mycket klippor. Ja, precis, några hopp är det. Det kan ju liksom vara, ja, vi hade ju något år när det var full storm och tänkte, hur ska vi göra nu? Det året var han var inte med då. Och då var vi tvungna att bara panikmöte på morgonen, för det mojnade inte, utan det var alltså full storm. Ja. Vet, bland de värsta stormarna.
Och då är det liksom inte Östersjöstorm utan västkust.
Ja, men det är ju havet, det är ju så stora vågor, så det är ju helt, men som tur var så är ju Koster, man kan liksom lägga det precis innanför alla kust, eller vet du, öarna.
Mm.
Så att det skyddar liksom bland de, för de värsta vågorna.
Mm.
Och då lyckades vi dra om banan så att det gick att genomföra. Men det var ju, man hade ju hjärtat i halsgropen, för man har ju ett ansvar att se till att alla, att ingen försvinner på vägen.
Ja.
Bland vågorna. Nej, men du vet, alla funktionärer och båtar. Och, det var en jobbig pers.
Jag kan tänka mig att det är en sån tävling, ett sånt projekt, att när det där är, när den sista snitsen är nerplockad, så sover man i en vecka typ.
Nej, men det är ju, det är ändå väldigt hög växtlighet på Koster. Det är ju mycket skog också. Det växer nog otroligt där alltså. Det är ju som en sagoö ibland kan man känna när man går genom skogen där. Men så är det ju de här kala klipporna längst ut som är så vackra.
Den här, du verkar ju vara en hyfsat rastlös person.
Mm.
Vad, liksom där rastlösheten och nyfikenheten, vad känner du att den... Blir den bara värre och värre? Eller är det bara att den kanske blir lite fokuserad nu och den är inte all over the place? Utan...
Jag har ju ett behov att komma ut varje dag.
Mm.
Det är faktiskt ibland tycker jag är lite jobbigt att ha min rastlöshet. Nu har jag varit lite skadad i mitt knä, så jag kan inte göra mig av med all energi som jag vill göra mig av med. Jag är lite för rastlös fortfarande, kan jag säga. Men jag måste, det är därför jag måste jobba mer. Nej, jag skojar. Nej, men jag tror också att jag har haft så otroligt mycket i mitt liv. Ni vet, jag byggde hus, jag var, heter det, projektledare på vårt hus samtidigt som jag drev golfbanan och hade småbarn. Och du vet, jag har haft så mycket att göra jämt. Jag har fortfarande jättemycket att göra, men jag behöver mer. Nej, men folk tycker att jag är knäpp. Jag kommer ihåg när jag köpte ponny nu och alla bara, du kan inte köpa en ponny, du har ju 4 barn. Hur tänker du nu?
Men ja. Är du inte rädd att liksom gå i väggen typ?
Ja, men det har jag nog redan gjort. Nej, men jag blev lite dålig för 2 år sedan.
Ja.
Kunde
du koppla det till, nej, att det var för mycket?
Nej, det kan jag inte göra. Nej, men nej. Så var det. Alltså jag blev snarare läkaren tror att jag fått en 10 där man får innan stroke. Då det hände 2018 och då upptäckte de även ett hjärtfel på mig.
Någon sån här medfödd grej eller?
Nej, de har sett det på mycket elitidrottare och det heter så AV-block heter det.
Okay.
Ja, att hjärtat hoppar överslag och jag har jättelåg puls.
Ja.
Så det var lite omtumlande. Jag tror inte att jag gick in i väggen. Det var nog inte det, utan det var ju mer. Men alltså, det är ett sätt kanske för min kropp. Och, inte själva hjärtat, men den eventuella 10:an var nog det.
Ja. Men, och hur kändes det?
Och hur? Nej, då var jag mest frustrerad. För att nej, men det var jätteläskigt. Jag låg på, det var jätteobehagligt.
Ja.
Nu skrattar jag åt det, men det har jag ju inte gjort förut. Liksom. Och ibland rädd också, såklart. För det är ju... bland de värsta sakerna tror jag som skulle kunna hända.
Ja.
Det här med mitt hjärtproblem blev jag mer rädd, eller då blev jag mer ledsen, för min läkare sa åt mig, du får inte springa mer lopp. Jag sa, nej, får inte springa mer lopp. Ja. Jag som älskar att springa fort och tävla, men det får jag inte göra. Och det är också annorlunda, men man nu hittar jag nya grejer att göra som inte kräver hög puls liksom. Jag kan åka skidor.
Ja.
Det är viktigast.
Är det någon skillnad på rastlösheten i stan och rastlösheten i fjället? På fjället.
Ja, men Nej, jag tror min rastlöshet här uppe handlar om att det är så himla mycket jag vill göra hela tiden. Mm. Ja, men det är så. Jag har en liksom, vad ska jag hitta på idag? Mm. Jag har väldigt speciella dagar liksom. Mm. Jag åker upp till stugan, kanske börjar med det. Sen så, jag måste ju alltid ha en fysisk aktivitet varje dag liksom. Ska jag gå på gymmet eller ska jag... Vad ska jag göra?
Ja, men du måste förtjäna kroppen jobba liksom.
Ja. Mm. Det är därför det passar sig mig bra att hitta på en verksamhet som jag har som jag har tänkt göra här liksom.
Just det.
Så jag mår bra av det. Och jag säger det också, jag har jobbat hårt i väldigt många år. Så jag har inte samma ekonomiska liksom så här jättepanik, utan det här projektet kan växa sakta men säkert och det är ingen panik liksom att det måste växa fort.
Nej.
Utan jag vill väl hålla det unikt och liksom färre nedslag och liksom
Jag tänker också nu med en handfull barn bokstavligt talat. Handlar det också någonstans också om att, för de är fortfarande de är inte jättegamla liksom, men fortfarande formbara.
Ja, precis.
Eller vad man kan säga. Men att ge dem en uppväxt som, för du hade ju en uppväxt inte inne i stan utan mer lantlig och ute liksom. Tänker du också bara, men jag gör det för barnens skull den här året?
Det var jättestor det för barnens skull också. Och att vi hade möjligheten att göra, att flytta hit upp är för att min mans son är äldre idag. Han är kvar med i Stockholm med sin mamma. Men och då kunna ge våra andra barn den här möjligheten. Nej, men vi kände att vi levde i stan i stressen och när vi gick hem från skolan så gick vi hem till lägenheten. Vi hade ingen gård eller någonting, utan barnen satt och spelade tv-spel. Det var liksom det var inte alls som jag hade tänkt mig överhuvudtaget. Och så fick vi den här möjligheten. Min man kom förslaget, det är dags nu. Och jag bara, vad är det som är dags? Vi flyttar till Åre. Och jag trodde inte jag skulle flytta hit igen. Jag såg inte det framför mig liksom. Eftersom situationen var som det var. Och sen flyttade vi hit, då var Lexus 10. Det är vår gemensamma äldsta. Och sen hade vi Vita 8. Och sen Ronin som var 1. Och nu har vi även Bell då. Vi är nu alla några år äldre. Och till början var ju den äldsta lite svår att flytta hit, var lite jobbigt för honom liksom. Men de kom in i det jättefort och jag ser ju, alltså det vi är de här uppe är ju helt fantastiskt. Alltså jag är så lycklig för det. Och jag ser,
och de uppskattar det.
Ja, de uppskattar det så mycket. Jag ser när äldsta sonen nu kommer till Stockholm, han är 14, nu åker ner, ser han så här, mamma, titta vad smutsigt det är överallt. Titta, det är ju fimpar här på gatan nu. Det är liksom, de är helt förändrade liksom. Och de små barnen har ju inte varit någon annanstans än här. Nej. Så de ser, en är ju till och med född här uppe. Hon är riktigt jämska. Nej, det är hon inte. Men, och de kan ju känna ju bara, de är ju bara vana att åka skoter. De har ju knappt åkt rulltrappar inne på Holiday Club liksom. Riktigt bonniga ungar. Nej, men det är ju...
Det känns en skön känsla.
Nej, det är så fantastisk känsla. Och vi är bara utomhus hela tiden. Det är det enda vi gör. Och det som är så härligt med skidor är att man kan ju åka hela familjen ihop ju. Det är en av de få aktiviteter man verkligen kan ha liksom, alla kan åka på sitt eget nivå om man åker ändå ihop.
En annan grej jag tänkte på som vi också snackade lite grann om innan intervjun. Hur ser du på dig själv liksom som profil? Så att säga. För du är ju det.
Ja.
Men du är inte den som är mest aktiv liksom. Och det är mer du skapar varumärken mer än att du själv är ett varumärke. Vad man säger.
Nej, men hur jag ser mig själv som profil, alltså menar jag, alltså jag tror folk, de många som jag har ju ett Instagramkonto då, väldigt många kontakt med det är mycket familjer liksom. Och som kvinnor som liksom, de tycker så här att jag får mina barn ut i naturen och hur kan man göra med det? Okay. Och liksom, de frågar hur jag lyckas få ihop allting. Nej, men och sen entreprenörskapet på det liksom, hur att jag vågar allting jag gör liksom, att jag att jag tar steget in i allting jag gör liksom, hur jag vågar göra det. Så mycket sådana frågor får jag. jag har ju själv sett mig, min profil själv tidigare var ju framförallt var det forskgolf, att jag var en drivande kvinna inom affärsbranschen. Det var jag inte så många då, mest män liksom. Och sen så har jag min skidåkar profil, den har jag levt på några år. Men det är inte slutat med än.
Nej.
Jag tävlar ju inte idag, men jag är ute och åker hela tiden.
Vad tror du om framtiden för Åre som by, området? Det känns som det bara fortsätter. Det bara fortsätter hända.
Ja, det är ju som sagt jättemånga som kontaktar mig för att vill flytta hit upp och frågar hur är skolorna och liksom. Det känns ju som byn inte riktigt hänger med inflytten som sker. Och de som kommer upp, det är inte bara guld och gröna skogar hela tiden liksom. Och jag gillar det när det är lite lugnt, men vissa kanske inte klarar av det. Och sen är det ju så här att man, förskolorna är ju överfulla liksom, man måste sitta och åka till Mattmar för att lämna sitt barn och det kanske inte blir som man tänkt sig liksom. Så, men jag, som jag fattar nu, så har byn, eller kommunen, förstår ju verkligen att det måste byggas ut. Det byggs ju ut nu i Duvets skola där mina barn går. Det blir ju, här krävs dock ett enormt engagemang av alla föräldrar för att kunna göra aktiviteter. Vill de gå på gympa, då måste jag utbilda mig som, heter det, instruktör liksom. Det är inga, man kan inte, det är inte som i Stockholm liksom.
Att det finns alltid, man bara, det är på någon anslagstavla så sitter det en massa lappar på saker man kan
göra. Så är det ju inte här liksom, utan här krävs det engagemang jättemycket. Men det är också det som gör det unikt. Vi har en enorm nära kontakt alla föräldrar.
Precis, det är det som är väven i liksom hela bygget.
Ja. Och det är som på måndag och torsdag har min dotter i slalomträning. Då är man där och då är jag ju där med mina kompisar och deras barn och åker skidor. Liksom. Man är med och kollar och hjälper till. Liksom. Men det är ju det är en sån härlig känsla tycker jag att gå ner på ICA och så träffar jag nästan hur många kompisar som helst. Och sen, liksom man får det här, det fick man ju inte när man bodde i Stockholm. Man sågs ju inte i Stockholm, upplevde jag det på samma sätt liksom. Men här är alla, vi träffas ju hela tiden på ett eller annat sätt, där man står och slänger sopor och så och snackar lite eller liksom. Men nu kommer jag bort från ämnet med byn om några år, men jag tror det känns som kommunen är med på att vi måste liksom hitta mer året runt. Det är det som krävs för ett sånt
tänka
samhälle.
Tänka utanför liksom. Skistar liksom.
Ja. Så upplever jag det just nu i alla fall. Man måste ju vara med och engagera sig, för annars händer ingenting här.
Nej, men du är ju, ni är ju lite årambassadörer nu.
Ja, men det har man ju, det är, som sagt, det uppfattar man ju när man får väldigt mycket frågor.
Ja. Har du, avslutningsvis då, har du något råd till någon som, för jag menar, som sagt, du är ju entreprenör ute i fingerspetsarna, och det är väl svårt att tips om någonting sånt som man kanske, som det känns som du har, är liksom bara naturligt. Men om man är sugen på att starta eget, börja driva eget och göra lite mer, behöver inte vara något jättestort projekt, kan vara så här små projekt liksom. Eller ifall du redan håller på liksom, vad har du lärt dig so far i livet om sånt?
Nej men man måste tänka på vad pengarna kommer in, att det kommer in pengar, att du vet att du kan i alla fall sälja något litet som du kommer in någonting innan du börjar ta på dig massor med kostnader. Det skulle jag säga. Alltså det är det viktigaste. Jag kände till exempel på Ritmo på en gång, här kan jag kan ju ta hit någon kan ju äta här i alla fall. Alltså jag kan ju göra någonting här. Jag kommer ju få in pengar på ett eller annat sätt. Att man vet innan man tar på sig massor med kostnader. Och ja, men det förstår jag med dig. Ja. Alltså, man kan sitta och inte sitta och vänta. Du måste vara jätteaktiv. Det går liksom inte att tro att allting kommer till en, utan du måste ju verkligen vara aktiv och snacka om det.
Det kommer inga stekta sparvar inflygande i munnen som kungen och lära sagt nu.
Nej, men och sen att man inte bara, att man kör på en gång, att man inte bara sitter och avvaktar. Nej, men alltså, förstår jag menar.
Våga
köra. Ja. Inte bara, för jag vet ju många som har idéer. Jag har själv haft massor med idéer som jag inte har tagit vidare. Och så är det någon annan som kommer att ta den, som bara drar det konceptet. Jag bara, varför gjorde du det? Jag pratade om det här för 2 år sedan. Ja, men du vet. Varför gjorde jag det inte för? Att våga köra på en gång liksom. Att man inte sitter och, ja, men man är inte för passiv. Helt enkelt.
Ja. Har du någonting du vill tillägga?
Nej. Jag tror inte det.
Jag har kramat ut allt.
Ja. Nej.
Nej, men nej, tack, så, ja, tack så jättemycket för att du tog dig till.
Tack för att jag fick komma.
Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Läs mer om veckans avsnitt på huskypodcast.com. Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Möll.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.